När det visar att människor där ofta lever nära inpå sina nära och kära. Och i Singapore kan den som bor tillsammans med sina föräldrar, eller som mest 4 kilometer ifrån dem, få bidrag på upp över 200 000 kronor. Det finns förstås mycket att invända mot i Singapores politiska system, där samma parti styrt sedan självständigheten för 60 år sedan och där man fortfarande tillämpar dödsstraffet, vilket man får säga inte är särskilt livsfrämjande. Men på hälsoområdet tycks man vara något på spåren. Och det handlar inte om sånt som man som besökare här snabbt lägger märke till, som de höga böterna för att röka i parken eller alla löpargrupper som skenar omkring i snabba glasögon. Singapores hälsoresa bygger på något mycket djupare än så. Och den visar att hälsa inte är en slump eller enbart ett resultat av personliga val. Det är något man bygger tillsammans. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
Och den här krönikan sänder vi alltså i måndags i P1 morgon. Där är P1 ni lyssnar till, klockan är 2, nyheter.
En 22-årig svensk åtalas i Danmark mot sitt nekande för att flera gånger rekryterat unga svenskar för att begå mord, rapporterar danska medier. Enligt åtalet har mannen vid 5 tillfällen lejt svenskar som blivit lovade stora summor. Bland annat åtalas mannen för att ha rekryterat de svenska tonårspojkar som tidigare i år dömdes till fängelse för ett mordförsök riktat mot ett MC-gäng utanför Köpenhamn. Miljöpartiet kräver att biståndsministern och moderaten Benjamin Dosa avgår. Det här framför EU-parlamentarikern Isabella Lövin i ett inlägg i sociala medier. Det handlar om regeringens frysta stöd till FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA. Isabella Lövin skriver i inlägget att hon som tidigare biståndsminister är förfärad över att Sverige helt fryst stödet till UNRWA, och hon anser att biståndsminister Benjamin Dosa har förbrukat sitt förtroende och att han ska avgå. TT har sökt Benjamin Dosa för en kommentar. I Georgien har ytterligare en lag antagits som enligt kritiker hotar demokratin och yttrandefriheten i landet.
My grandmother and her sisters were labeled as a children of people's enemy.
I EU-parlamentet i veckan berättade den georgiske författaren Lasha Bogadze om hur hans mormor och hennes systrar under Stalin-terrorns 1930-tal stämplades som barn till en folkfiende. Häromdagen, sa Lasha Bogadze, hade någon sprayat texten folkfiende på mitt hus.
On the wall of my own house, people's enemy.
En bild, sa han, av ett allt hårdare klimat för de som kritiserar sittande regering under ledning av partiet Georgisk Dröm. Förra våren klubbade parlamentet, trots massiva protester, genom en lag som krävde av icke-statliga organisationer och medier att registrera sig som utländska agenter om de fick en viss del av sina pengar från utlandet. Men få har följt lagen, och i slutet av maj trädde istället en ny agentlag i kraft som kräver av i princip alla som det heter, agerar i utlandets intresse att registrera sig om inte hotar böter eller fängelse. En variant av en amerikansk agentlag från 1938 enligt regeringen, men enligt kritiker mer lik en rysk lag som idag används mot i princip vem som helst som kritiserar den ryska ledningen.
Och reporter här var Johanna Melén. Sverige igen. En man i 70-årsåldern som saknades efter en segelbåtsolycka på Vänern utanför Kristinehamn sedan igår kväll har hittat stöd. Det här uppger polisen, rapporterar P4 Värmland. Anhöriga har underrättats. Ekot med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Arbetslösheten i Sverige är hög och många jobbar på tillfälliga kontrakt. Ändå talas det lite om detta, det konstaterar Ekonomiakuten som vi nu ska höra ett avsnitt av. Maja Åström som programledare tipsar tillsammans med gäster om hur man klarar ekonomin trots en tuff arbetssituation.
Det stormar kring ekonomin i världen, och det är något som påverkar oss alla. De som märker av den tuffa konjunkturen allra mest är de som blivit av med jobbet. Och den gruppen har blivit större de senaste åren. Så man nyss blivit arbetslös eller har en otrygg anställning, hur fixar man då sin ekonomi? Det ska vi prata om idag. Med mig har jag Johan Alfonsson, forskare i sociologi vid Högskolan i Halmstad. Hej!
Hej, hej.
Och du är med på länk från Göteborg, ska jag säga. Och så har vi i studion Gunnar Harrius, ekonomijournalist på Dagens Industri. Hej!
Hej, hej.
Själv heter Maja Åström. Det här är Ekonomiakuten. Vi har en hög arbetslöshet nu. Den är uppe på nästan 9% enligt statistikmyndigheten SCB. Något som skulle ha gett stora rubriker på 90-talet när jag var ung. Men nu inte ens hamnar på löpsedlarna. Vad säger ni om den här siffran? Vad säger du, Gunnar?
Nej, men jag håller med. Det är ju nästan ett mysterium varför det inte pratas mer om att vi har så hög arbetslöshet som vi faktiskt har. Alltså, särskilt när det är så, som jag antar att vi kommer prata om ganska mycket idag, att det är inte bara så att det där är någonting som drabbar exakt de där personerna, eller att det är så att man bara går utan ett jobb och en inkomst, så att säga, utan det är någonting som påverkar hela ens liv och leverne och även ens omgivning.
Johan, om man sätter den här siffran i historiskt perspektiv, vad säger du om det?
Ja, det är historiskt mycket höga siffror nu. Man får, alltså det är de här under de stora ekonomiska kriserna som det har varit på den här nivån. Man tänker 90-talskrisen som du var inne på tidigare här, och finanskrisen 2008 och 2009 under pandemin också då. Så det är exceptionellt höga siffror på arbetslösheten. Och det är också i en internationell jämförelse så ligger Sverige också väldigt högt. Vi har tredje högst arbetslöshet i Europa just nu. Så att, det sticker ut att det gör det.
Sett till ett antal personer då, så är det 150 000 fler som är arbetslösa idag än för 2 år sedan. Vad vet vi om de här personerna och deras situation, Johan?
Ja, det man kan säga är att en stor del av dem, ungefär 2/3, har ju lägre utbildning eller som högst då gymnasieutbildning. Men även den här gruppen med högre utbildning, men eftergymnasial utbildning, har ökat nu under den senaste tiden. Man kan också se att det är fler yngre än äldre som är arbetslösa, och det är fler utrikesfödda än inrikesfödda. Och sen är det ungefär 1/3 av de arbetslösa är långtidsarbetslösa, vilket är personer som inte haft ett arbete på de senaste 6 månaderna då. Och denna grupp har också ökat mycket. Och här är lite andra grupper som riskerar att bli långtidsarbetslösa. Här är det istället för yngre de äldre. Och sen är det utrikesfödda kvinnor med låg utbildning. De har också ökat mycket.
Kan pandemin ha spelat in i de här siffrorna?
Det kan den.
Att vi ser fortfarande
efterverkningarna från pandemin, exakt, kan man verkligen se här. Mm. Ja, nej, men det är, alltså man kan se att det är till exempel de här utrikesfödda kvinnor med låg utbildning. De har arbetat mycket i privat tjänstesektor med tillfälliga anställningar. Och det är de här jobben har försvunnit mycket i samband med pandemin och efter pandemin. Så här finns en förklaring som man kan spå tillbaka till. Till den.
Men jag tänker mig att de som blivit av med jobbet nyligen ändå har större chans att få ett jobb än de som varit arbetslösa länge. Håller du med mig?
Ja, men så är det i regel. Att chansen att få ett arbete minskar ju desto längre man är arbetslös. De som trots allt får ett arbete, då går ju majoriteten till tillfälliga anställningar också. Så att,
Sen är det ju så att alla som jobbar inte alltid har så trygga förutsättningar. Vikariat, projekt och andra typer av tidsbegränsade anställningar. Är det kan hända något som du har stött på under dina år i journalistbranschen, Gunnar?
Alltså jag tror att jag kanske är den journalist i Sverige som haft minst antal otrygga anställningar som journalist.
Vi andra kommer att straffa dig.
Nej, exakt. Men innan jag blev journalist så hade jag en hel myriad av vikariat och timanställningar och projektanställningar och den typen av saker. Och jag har tidigare sagt i det här programmet att det är ett otroligt lugn av att ha, det räcker att ha liksom 10 000 kronor på ett bankkonto någonstans, så kan man känna ett visst lugn. Och jag tror att du brukar tänka på det, så att det är verkligen en effekt av ganska många år då jag verkligen, verkligen inte hade 10 000 kronor på ett konto någonstans. Mm. Och det ger ju en otrolig stress att inte veta var ens nästa inkomst ska komma ifrån. Alltså, men så klassiska saker som att gå till tandläkaren blir en otrolig stress, eller att bli sjuk är en otrolig stress för att man inte har sjukersättning och den typen av saker. Mm. Det är ju faktiskt otroligt jobbigt att leva under de här omständigheterna.
Johan, hur påverkar det folk att ha de här otrygga anställningarna?
Ja, det, alltså, jag tycker Gunnar är inne på centrala aspekter av det. Alltså att det kan skapa en ständigt gnagande ekonomisk oro om hur man ska handskas med. Om till exempel oförutsägbara utgifter dyker upp och så. För det blir ofta en ekonomisk utsatt situation som man hamnar i. Och det här beror ju också på att man kan få få timmar, att du inte får så många arbetstimmar och det leder till att du får en sämre eller lägre inkomst då istället.
Och jag tänker själv, under en period här har det varit väldigt lite jobb och just nu är det väldigt mycket jobb och då jobbar man liksom nästan ihjäl sig dygnet runt och den där tiden, för att man, det är ju den stressen också. Som
ja, nej, men exakt, man känner ju också, jag kommer när jag jobbade på restaurang så fick vi veckoschema, varje söndag fick man veckoschema hur många timmar man skulle få jobba och det var ju en, man kände, man fick en klump i magen när det var för få timmar man fick en vecka och man fick en klump i magen när det var för många timmar för man var tvungen att ta dem också. Och det tråkiga är ju att egentligen inte finns några strategier för att hantera det här förutom att sluta ha det ekonomiskt utsatt. Alltså, och den här ovissheten vi pratar om och med oförutsägbara utgifter, ja, den typen av utgifter, alltså tandläkare, sjuk och så, så det som man gör tyvärr är ju ganska mycket så här, eller jag gjorde det i alla fall, så här, ja, man gick inte till tandläkaren. Jag tror inte jag gick på tandläkaren på 10 år. Nej. För att jag var rädd för att
vad det skulle, kostnader ja, skulle kunna komma.
Ja, och ju längre det går desto mer rädd blir man för att man tänker sig att den där faktorn bara växer och växer och växer och man jobbar istället för att man, trots att man är sjuk, jobbar man ju också, vilket är inte bra för någon. Alltså man har ju helt enkelt bara ett sämre liv. Det går inte att komma runt det.
Johan, när jag kollade upp hur många det är som hankar sig fram på vikariat och liknande så visade det sig att det är 13% av alla som jobbar gör det på ett tidsbegränsat kontrakt. Jag måste ändå säga att det låter inte så himla mycket ändå, eller har jag fel?
Nej, alltså nu, just nu är det 13,5% som är i, har en tillfällig anställning och den siffran har minskat mycket de senaste 2 åren och vi faktiskt nu har den lägsta andelen tillfälligt anställda sedan 1990-talet. Mm. Mm. Och det finns flera förklaringar till den här utvecklingen. Och de är inte bara positiva utan det är ju det att vi är i en lågkonjunktur nu med hög arbetslöshet. Och i de situationerna, då är det de tillfälligt anställda som försvinner först. De fungerar som en slags buffert för, på arbetsmarknaden. Så att de försvinner och så att det kan man se när det, ekonomin går sämre så minskar andelen i tillfälliga anställningar. Så det är en förklaring. Den andra förklaringen är kopplat till pandemieffekten här, där det är just branscher som har haft många tillfälliga anställningar som det gått sämre för. Hotell och restaurang och handeln till exempel. Men så finns det också, det skedde en lagförändring här också för 2 år sedan som gjorde det svårare att använda tillfälliga anställningar. Och det har också påverkat detta. Det är ju eftersom vi är i den här speciella situationen nu med hög arbetslöshet och så är det lite svårt att reda ut exakt vad som påverkar val. Men det är tydligt att vi är på en lägre nivå nu än vi har varit på över 25 år.
Vi ska återkomma till de osäkra anställningarna och hur det påverkar vår privatekonomi. Men först ska vi ta oss an några lyssnarmail i det här ämnet. Första mail kom från Patrik och det lyder så här. Hej Ekonomiakuten och tack för en nedrans, insiktsfull, intressant och förtroendegivande podd. Tack Patrik. Jag har en fråga om sparande som jag gärna hör vad ni tänker kring. Jag har en ganska privilegierad ställning i samhället. Jag är doktor och forskare i humanistiskt ämne sedan många år och tjänar bra. Men som forskare är min situation också prekär. Jag går på 2-3 års långa kontrakt och mellan dem måste jag räkna med att vara arbetslös eller ha en väsentlig lägre inkomst. En fast anställning är knappast att räkna med. Så jag undrar, hur ska jag och andra i min situation som ju har det bra men som knappast kan ha en långsiktig framförhållning tänka kring vår ekonomi och vårt sparande? Med vänlig hälsning, Patrik. Ja, jag tycker Patrik beskriver det så bra, hur de som jobbar inom vissa sektorer både har det rätt bra ställt men samtidigt lever med stor ekonomisk ovisshet. Hur typisk är hans situation för dagens arbetsmarknad skulle ni säga? Johan, vad säger du?
Som forskare är det rätt typisk. Jag har själv samma situation. Ja. Vi hoppar runt på de här tillfälliga anställningarna. Men om man ser för den här gruppen generellt, den här högutbildade gruppen, så är det inte så vanligt. Det är ungefär bara var tionde som har en högre utbildning, eller mindre än det till och med, som har en tillfällig anställning och hoppar runt på det här viset. Det är en situation som är framför allt vanligast bland folk med lägre utbildning och i den typen av yrken som de kan gå in i. Mm. Så att det är inte helt vanligt. Nej, det är en lite specialsituation på ett sätt kan man säga.
Mm. Ja, då går vi över till sparandet då. Patrik nämner också att han har 500 000 kronor på ett sparkonto låter ju som en rejäl buffert tycker jag. Men det finns också lån på 1 miljon, varav den största delen är bostadslån och en mindre del lån på CSN. Så bör han fortsätta spara eller betala av på lånen? Vad säger du, Gunnar?
Ja, precis. Alltså, det beror ju, det här är ett så tråkigt svar, men det beror ju lite tyvärr på vad han har för situation i övrigt. Alltså, generellt kan man ju säga att CSN är, om än inte riktigt så fördelaktigt som det var för 2 år sedan, så är det ju oftast total galenskap att börja betala av dem jämfört med att spara pengar. Och det är oftast fortfarande mer gynnsamt att ha CSN-lån än att börja betala tillbaka, i alla fall om man har obundna bostadslån. Så att det beror på lite så här, kanske ska man fundera på att betala av något av bostadslånen. Det beror lite på vad han har då. Alltså så här, bor han i en stad där han räknar med att bostadspriserna kommer stiga, då är det ju absolut inte panik att betala av de här bostadslånen. När planerar han att flytta nästa gång? Om han planerar att bo kvar länge, så kan det sjukt nog vara bättre att ha lite lån och använda de här lånade pengarna som någon slags hävstångsinvestering. Ja, exakt. Det här är ju någonting som alla... Vi som någon gång ger råd om sparande och sånt där säger att man absolut inte ska hålla på med hävstångsinvesteringar. Exakt, men nästan alla svenskar som bor någonstans eller som äger sitt boende i alla fall håller på med hävstångsinvestering, och det har varit väldigt, väldigt framgångsrikt. Så att, ja, jag vet inte vad han ska göra med de här sparande pengarna. Det beror på när han ska ha dem är väl frågan.
Mm. Och om han vill då fortsätta spara, är det aktiefond eller sparkonto som gäller nu i den här oroliga tiden vi befinner oss i?
Än en gång, det beror på när han ska ha dem. Ska han ha dem om 10 år så har det historiskt varit bättre att lägga det på någon slags fond eller sådär. Ska han ha dem lite pronto så ska han väl absolut inte röra aktiemarknaden.
Mm. Han undrar också om han borde månadsspara. Antar att du säger ett ja på det.
Ja, det ska han väl göra. Det ska väl alla göra. Det är så tråkigt att ge den där typen råd, för att man måste vara så otroligt präktig. Men ja, det är väl bra. Det är väl såklart att det givetvis är lite extra viktigt om man inte är säker på vad man ska vara, liksom ens inkomst om 2 år kommer ifrån. Så är det bra att ha en liten extra buffert, såklart.
Mm. Patrik skriver också att han funderar på att sälja sin bostad. Nu pratar vi, nu är vi i det där läget. Och kanske flytta till en hyresrätt. Är det en bra idé? Alltså målet är långsiktig ekonomisk trygghet, men långsiktigheten i min situation är svår att förhålla sig, skriver han.
Ja, jättesvår fråga. För att, så här, om det är så att han bara har 700 000 eller något sånt där i lån, då är det troligast egentligen att det är en bättre affär rent ekonomiskt att bo kvar snarare än att flytta till hyresrätt. Däremot så kan det ju finnas ett jättestort, lite mer svårmätt värde i att slippa otryggheten som det innebär att liksom ha en bostadsrätt. Mm. Att vara tvungen att engagera sig i en förening och sådär. Alltså, generellt så är det billigare att bo i bostadsrätt ju rikare man är. Alltså ju mindre lån man har. Men sen kan man ju aldrig garantera att det inte kommer en bostadskrasch och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Så man tar ju en större risk. Samtidigt som man ju också faktiskt tar en inflationsrisk när det kommer till att bo i en hyresrätt. De hyrorna kan justeras upp ganska snabbt medan ens lån i teorin ju faktiskt sjunker lite grann när det blir inflation. Så att ja... Stalltipset är nog ändå att bo i bostadsrätt om du inte känner att du hatar att engagera dig i den bostadsrätten.
Maria skriver till oss på ekonomiakuten@sverigesradio.se. Hej Ekonomiakuten och tack för en bra podd. Jag har sedan 2017 jobbat åt ett hemtjänstbolag. Dock sa jag upp mig för 3 år sedan och började på ett nytt jobb. Men efter bara 3 veckor sa jag upp mig därifrån också, och efter 2 månader fick jag anställning igen på mitt gamla jobb. Nyligen fick vi tråkiga nyheter att de kommer lägga ner vår verksamhet, och de håller just nu på att förhandla och göra klart vår uppsägning. Jag undrar vad jag har rätt till. Hur lång uppsägningstid har jag, och har jag rätt till A-kassa? Jag har alltid varit med i A-kassan, skriver Marie. Johan, vilken roll spelar det att Marie ser upp sig och jobbar på annat ställe och kommer tillbaka? Har det någon betydelse?
Lite betydelse kan det ha. Det är ju det här att i Sverige är det ju... Det kan alltid vara lite rörigt här på grund av att vi har... Å ena sidan har vi lagen om anställningsskydd som reglerar de här sakerna. Men vi har också kollektivavtalen. Mm. Och kollektivavtalen kan stå över lagen då. Så här beror det ju på lite på hur kollektivavtalet är utformat. Om hur lång uppsägningstid det är. Men om vi ser till lagen, om vi utgår bara från vad lagen säger. Mm. Så kan man ju se att ja, eftersom hon sa upp sig så har hon en ny anställning sen ungefär 2 år tillbaka på sin gamla, hos en gamla arbetsgivare.
Ja.
Och då är det den arbetstiden som räknas här. När man ska räkna ut vilken uppsägningstid.
Inte den tidigare?
Nej, det är ett nytt kontrakt. Hade hon varit tjänstledig så hade det den tidigare gällt också. Ja. Men nu var hon inte det, hon sa upp sig. Så då är det den senaste perioden. Och då, så som jag tolkade, så verkar det vara här att hon har varit anställd i mer än 2 år men mindre än 4. Och då enligt LAS är det 2 månaders uppsägningstid som gäller.
Nu är det mycket här. Alltså det är kollektivavtal och det är LAS. Och det är liksom, vem kan hjälpa en att tolka vad som är vad?
Ja, det bästa är ju här om hon är med i en fackförening så skulle hon i så fall kunna se vad det står i kollektivavtalet som hon är bunden till. Sen om hennes arbetsgivare har ett kollektivavtal så gäller ju det även henne, även om hon inte är med i facket.
Mm.
Så hon borde gå till kollektivavtalet och kolla vad som står där.
Men har hon rätt till A-kassa?
Ja, men det har hon. Hon har varit med där hela tiden och där är det ju så att om man har varit med i A-kassa det senaste året och har uppfyller ett arbetsvillkor, alltså att man har jobbat minst 6 månader med minst 60 timmar per månad under det här året, så har man rätt till A-kassa. Och det låter det som att hon lever upp till här då. Sen ska man lägga in en liten brasklapp här, för det är alltid väldigt rörigt med såna här A-kassregler, för det här är ju någonting som nya regeringar gillar att byta regler på hela tiden. Och en ny sån är på väg här nu med 1 oktober 2025. Så kommer man förändra vad man baserar att man har rätt till A-kassa på. Man går från att basera det här på arbetstid till att istället basera det på vilken inkomst man har haft under det senaste året. Så det blir ett inkomstvillkor istället för ett arbetsvillkor för att ha rätt till A-kassa.
Finns det nog redan nu ett visst basbelopp eller sådär som man ska nå upp till? Alltså vilken typ av, hur mycket man ska tjäna för rätt till?
Ja, det är 120 000 kronor under de senaste 12 månaderna måste man ha tjänat.
Ja, men hur sammanfattar vi råden då till Marie? Hur ska hon ska kontakta sitt fackförbund om hon är med där eller gå med i facket för att få koll på de här olika reglerna?
Ja, för att kolla upp sitt kollektivavtal, vad som står i det. Det är väl den första, eller den huvudsakliga prioriteten här. Men hon kan räkna med att hon antagligen har 2 månaders uppsägningstid.
Men om vi lämnar Maries frågeställning här och går vidare. Johan, hur påverkar tillfälliga otrygga anställningar ens privat ekonomi? På lång sikt, om ni är.
Ja, det påverkar ju både på kort och lång sikt. Och här, de här två sakerna har ju såklart ihop. Det påverkar ju ekonomin direkt på grund av att den faktiska lönen kan bli lägre för att timmarna man får blir färre. Så då kan det uppstå perioder utan arbete och man får jaga efter timmar och sådär. Och det här leder ju till att det blir svårt att spara och få en långsiktigt säkrare privatekonomi. Och om man lyckas spara någonting så måste detta användas för att, som buffert då, till exempel när tandläkarräkningen kommer eller man får en extra utgift. Så att det påverkar på det viset att det blir svårt att spara pengar och det blir också svårt att behålla de pengarna man har lyckats spara. Så att säga.
Vad beror det här på då?
Ja, grunden är att man får få timmar som man arbetar. Och det här skapar då en situation av ekonomisk utsatthet. Och sen så finns det också, man kan se att folk som är i tillfälliga anställningar, de har också svårare att få en fast anställning. Det kan bli liksom en återvändsgränd att vara i den här typen av anställningar.
Det måste ju också öka risken för att hamna på jobb utan tjänstepension till exempel, som vi i den här podden brukar tjata om är väldigt viktigt att ha på sin anställning.
Det behöver den nödvändigtvis inte göra, för det är återigen här, det beror ju på kollektivavtalen då, men de flesta kollektivavtal som har tjänstepension för fast anställda har också det för de tillfälliga anställda. Det finns något undantag för det, men det stora problemet med pensionen för den här gruppen, det är att de får så få arbetade timmar, vilket gör att pensionen blir lägre av den anledningen.
Och att göra karriär då och få en bra löneutveckling blir också svårare om man jobbar på tillfälliga anställningar, vad säger du?
Ja, men precis, alltså, och många i de här anställningarna har ju som sagt svårt att komma ur det. Och ibland pratar man om de här jobben som man skulle kunna vara en språngbräda in på arbetsmarknaden, men för många är det en återvändsgränd och det gör att det blir svårt att, att göra karriär liksom, och få en bättre löneutveckling med tiden, utan att man kan hamna i den här, en loop av otrygga anställningar.
Mm. Finns det några fördelar? Alltså att, att inte vara fast anställd, till exempel frihet?
Ja, men precis. Det är ju en aspekt som man kan se också, den här frihetsaspekten som ofta lyfts som en fördel. Man kan ju se det, det är många sådana här, så här gigföretag och sånt, det är ofta det här de liksom försöker locka anställda med. Att så här, var din egen chef, bestäm din arbetstid själv och sådär. Och det här kan ju verkligen vara en fördel för flera som är i den här typen av anställningar. Men det kräver att man har inkomst ofta från något annat håll. Till exempel att man är student eller att kulturarbetare får in en inkomst därifrån. Mm. Och det här beror ju på att timmarna kan bli få, lönen kan bli låg. Och då blir det ju väldigt svårt att använda den här friheten eftersom man måste tacka ja till alla timmar man erbjuds. Så det blir svårt att vara fri från arbete på det viset.
Ganska fort börjar den där friheten kännas som en fångenskap också, tycker jag. Alltså, det finns ju ingen frihet utan trygghet någonstans. Alltså, det blir ju väldigt, väldigt lätt att man känner sig skyldig när man är ledig. Och att det går inte att koppla av fast man inte har något arbete att utföra, så att säga.
Johan, hur påverkar otrygga anställningar ens hälsa? Finns det några studier på det?
Ja, det finns flera studier som visar att sådana här otrygga tillfälliga anställningar, att det leder till en sämre hälsa. Man kan både se det att det skapar en sämre arbetsmiljö i stunden, att man liksom har mer skador i arbetet. Mm. Det här kan bero på att man får mindre upplärning och sådär, och man hoppar oftare in i nya arbetsmoment som man inte riktigt kan. Det blir lättare att skada sig då. Men man kan också se att det finns en psykosocial ohälsa som växer, som är stressen som finns i de här anställningarna. Att det kan vara en pågående stress att jaga timmar, att försöka hela tiden lära sig nya arbetsmoment, komma in i nya sociala sammanhang och sådär. Och det här skapar en situation där det skapar väldigt mycket press för den här gruppen anställda. Ett vanligt sätt för de som är fastanställda att kunna liksom, som kan underlätta ens arbetsmiljö och göra den lättare att handskas med, det är det sociala stödet från andra anställda och cheferna. Och så där. Det här blir mycket svårare för den här gruppen eftersom man ofta får byta arbetsplats. Man ofta blir den här ny på jobbet liksom hela tiden. Och då blir det svårt att komma in i det sociala. Så det här skyddet det sociala kan utgöra försvinner bort för den här gruppen. Men om man kan tänka ibland med liksom att det skulle vara en situation där att ja, man är i det här en kort stund och sen så är en otrygg anställning och sen blir man fast. Det kanske inte är så farligt. Men då finns det studier där man har gjort långa uppföljningar på människor och kunnat se att de som har varit i en otrygg anställning tidigt i livet har sämre hälsa senare i livet än de som inte har varit det. Så det får långsiktiga konsekvenser detta också längre fram i livet. Där den psykiska ohälsa framförallt då ökar om man har varit i den här typen av anställningar.
Om man ändå är en person som hoppar mellan olika projektanställningar och liknande, Gunnar, hur planerar man bäst sin ekonomi?
Alltså,
buffert.
Ja, I guess. Men jag menar, det är ju också mycket svårare att bygga upp en buffert. Alltså, nu har vi pratat ganska mycket om otrygga anställningar som kanske inte har gett så mycket lön. Så där. Och då är det ju, alltså, vad ska man göra? Alltså, man måste också någonstans acceptera realiteten att det är en betydligt sämre arbetssituation än att vara fast anställd med en okej lön. Att vara icke fast anställd med en låg lön. Och att så här, det är en, man får inte heller vara så hård mot sig själv och tänka typ att jag måste ha det exakt lika bra som personer som har en mycket, mycket mer fördelaktig situation i livet. Alltså, det är objektivt sett mycket svårare att planera sin ekonomi om man har de förutsättningarna. Och då, ja, vad ska man göra?
Och med det tackar jag Johan Alfonsson, forskare i sociologi vid Högskolan i Halmstad. Och tack Gunnar Harjus, ekonomijournalist på Dagens Industri. Och du som lyssnar, mejla gärna dina frågor om ekonomi till ekonomiakuten@sverigesradio.se. Inspelningstekniker var Daniel Högberg, producent Erik Lagqvist och själv heter jag Maja Åström. Ekonomiakuten görs av SMT. Vi hörs snart igen.
Igår torsdag så släppte programmet Meny ett nytt avsnitt. Och i veckans avsnitt får vi lära oss att göra läskande isglass som ändå inte är hård. Paletas.
Och nu så kommer den magiska ingrediensen, majsstärkelse. För det här ska jag lösa upp i vatten då och hälla i det i den här sockerlagen sen. Löser upp den i kallt vatten.
Och då kommer du få en sockerlag som liksom har lite krämig konsistens.
Precis, en lite tjock, nästan som en saftsoppa. Och det ska vara sötare än man vill ha det sen. Det blir mindre sött när det fryser.
Det har man ju märkt om man har gjort dem där. Som barn i varje fall, när man gjorde saftglasspinnar, så smakade det inte speciellt mycket. Och sen så när man sög på dem så sög man ut smaken och så blev det is kvar.
Exakt, exakt. Och det gör man inte med de här.
Då blir man så besviken.
Precis, det där har jag gjort alltså hundratals gånger. Det är som tillfredsställelse som vuxen att äntligen ha löst mysteriet som man som barn liksom verkligen var så frustrerad över.
Ja, det här är alltså den hemliga ingrediensen som gör att det inte blir som barndomens isglassar.
Exakt. Men nu är det bra, tror jag. Behöver inte bli tjockare än så här.
Paletas pinglass är vanligt i Bolivia. Ni får veta mer om hur man gör i meny. Programmet hittar ni i vår app Sveriges Radio Play. Sök på meny. Ett av hennes mål var att starta ett band som skulle vara chockerande och upprörande. Det lyckades hon med. Här är Stil om Jane County. If you don't
wanna fuck me, baby. Klädd i stor blond peruk, sönderrivna strumpbyxor och rött läppstift, så kastar hon sig ner på golvet, sprattlar med benen och avslutar showen med sin signatursång If you don't wanna fuck me baby, fuck off. Vi talar förstås om Jane County, världens första transsexuella rockstjärna. Hon blev också en av de mest provocerande, rent generellt. Men idag betraktas Jane County med all rätt som en pionjär, en banbrytare och en levande legend.
Utan Jane County hade vi inte haft hela 80-talet när manliga rockstjärnor hade högre stilettklackar än sina flickvänner och när alla sprang runt i pudelpermanente, leopard tights och chockrosa läppstift. I think I said fuck off!
Välkomna till Stil och heter Susanne Ljung och idag ska vi ta en titt på en artist som banade väg och fick en hel del andra artister att våga ta ut svängarna under den begynnande glamrock-eran, Jane County. David Bowie var en av dem som lät sig inspireras. Pete Burns i Dead or Alive var en annan. Jane County säger att ett av hennes mål var att starta ett band som skulle vara chockerande och upprörande, outrageous. Jag ville få Alice Cooper att framstå som en nunna, som hon säger. Det kan man lugnt påstå att hon lyckades med, för ingen kunde som Jane County blanda glammy rock med burlesk, crossdressing, fulmake och texter som till stor del, för inte säga största delen, innehöll sexuellt laddat innehåll. 1970-talets glamrockar var rent generellt inga blyga violer och spelade en hel del på dekadans och sexuell tvetydighet i sin image. Men ingen av dem var i närheten av Jane Countys fantasifullhet och gränslöshet. Hon kunde till exempel uppträda en klänning tillverkad av upplåsta kondomer och hade på sin repertoar låtar med titlar som Stick It In Me, Fucked By The Devil, Prostitute With A Parachute och många, många fler på liknande tema. Det är förstås en av anledningarna till att Jane County inte fick någon radiohit och aldrig nådde fram till den riktigt stora och breda publiken. Men den låttitel som allra mest förknippas med Jane Count är Man Enough to Be a Woman. En förhållandevis lugn och eftertänksam låt i vilken hon beskriver hur hon vacklat mellan könstillhörigheterna men vägrar låta sig kuvas för att passa in i de rådande normerna. Man Enough to Be a Woman är också titeln på hennes självbiografi som publicerades 1995 men som återutgavs 2021. Men första gången som världen fick möta den här färgstarka individen var inte genom musik utan teater. Under det tidiga 1970-talet var hon med ett flertal föreställningar som tände på den goda smakens gränser. Hon spelade bland annat i Theater of the Ridiculous, en teatergrupp i New York som målmedvetet gick in för att chockera publiken genom att krydda föreställningarna med nakenhet, obsceniteter och perversiteter och annat smått och gott. Där fick Andy Warhol upp ögonen för Jane Count och gav henne rollen som den bitchigt blonda stjärnan Vulva Lips i hans pjäs Pork. Den sattes även upp i London våren 1971 och skrämde vettet ur brittiska kritiker som kallade både den och karaktärerna för avskyvärda. Väsentligt mer intresserad och fascinerad blev emellertid en långhårig hippeliknande artist och hans fru, David och Angie Bowie. De blev kompisar och Jane Count blev till och med senare signad till Bowies managementbolag Main Man, men hölls på halster. Det blev inga skivor gjorda där. Men många av Jane Counts idéer i fråga om gränsöverskridande stil kom att inspirera andra. En som länge sett upp till Jane Count är artisten, författaren och grundaren av dragteatersällskapet Bland drakar och drag queens, Petter Wallenberg. För honom är Jane Count en levande legend och ikon som haft stor inverkan på hans liv. Han anser att hon är glamtrashens urmoder, en stil som hon själv var med och formade långt innan den ens hade ett namn. Med sitt kletiga smink, färgstarka peruker och punkiga råhet vänder hon upp och ner på vad kön, stil och skönhet kan vara.
Jane Count ser ut som en blandning mellan en massmördare och Marilyn Monroe. Det är liksom en sorts en femininitet som inte på något sätt är mjuk och vän, utan det finns en farlighet, en aggressivitet under ytan. Och en punkig trashighet där det handlar inte om någon sorts tillrättalagd estetik, utan det handlar om att smeta på sminket, rufsa till peruken, slita sönder kläderna och se ut lite som att man har spenderat en hård natt på reperban.
Jag har ringt upp ett av Jane Countys riktiga hardcore fans, Petter Wallenberg.
Det är en look som vänder upp och ner på vad som är fint, vad som är feminint, vad som är maskulint och inte. Och jag kan tänka att hon ibland påminner mig lite om den här massmördaren i När lammen tystnar. Som bara, it puts the lotion on its skin or else it gets the hose again. Det är liksom lite scary med Jane Count. Och det är det som är fantastiskt, för det är inte en typ av femininitet som är till för att tillfredsställa andra.
Okej, och glam trash, vad är det egentligen? Vad definierar den stilen?
Det handlar ju om att göra det fula till någonting fint och göra det fina till någonting fult. Jane gick ut i ett par stora löspattar och liksom satte på sig alla peruker samtidigt. Det handlar ju om att more is more och för mycket av det ljuva kan vara alldeles underbart.
Jag går ju igång bara av att höra glam trash. Varför är det så nice att vara trashy, tror du?
Trashighet är ju otroligt befriande. Det är ju ett sätt att ge fingret åt att allting ska vara så perfekt hela tiden. Och från en svensk kontext så är ju trashighet och trashkultur otroligt befriande. För det är ju ett sätt att liksom bara smutsa till den här perfekta fasaden. Och smeta ut läppstiftet, ha lite roligt. Vända upp och ner på hierarkierna. Gör kungen till clown, gör horan till drottning. trash glam är att vända upp och ner på verkligheten och säga det finns ett annat sätt att leva på.
Du, finns det någon Jane County look eller grej som hon har gjort som etsat sig fast lite extra hos dig då?
Det som jag skulle säga är liksom Jane Countys eftermäle, det är väl liksom att hon startade hela den här androgyna genderbending grejen som David Bowie inspirerades av, som glamrocken inspirerades av, som Boy George inspirerades av. Utan Jane County hade vi inte haft hela 80-talet, epoken när manliga rockstjärnor hade högre stilettklackar än sina flickvänner och när alla sprang runt i pudelpermanente, leopard tights och chockrosa läppstift. Hon var som en buljongtärning som låg och kokade i grytan och såg till att popkulturen blev det blev. Och det roliga är att om någon skulle säga det till henne så tror jag hon skulle bara säga fuck off. One, two,
three, four. Du har ju träffat henne, eller hur?
Ja, jag har träffat Jane County. Det var en vårdag i London 2005, alltså 20 år sedan, när jag var en ung, liten, punkig, dragig person som idoliserade Jane County. Och hon satt i en pub och pratade om sina memoarer och pratade om punktiden. Och jag minns att hon kände sig inte helt bekväm med att ha unga fans som jag och min kompis. Men hon kände sig inte som att hon var en natural born idol, så att säga. Jag tror inte hon var riktigt bekväm, är riktigt bekväm med att vara beundrad och liksom dyrkad. Och det är väl ännu ett lager av komplexitet som kanske också har gjort till att hon är mer av en outsiderfigur.
Minns du hur det kändes? Men du säger att hon kanske inte var helt bekväm, men hur var det för dig som ett fan att gå in på en pub och träffa henne?
Det var ju fantastiskt att träffa Jane County därför att hon är den sista länken till den eran. Och att träffa henne är ju att träffa en levande legend. Men samtidigt så är hon ju bara människa. Hon stod där i en liten rosa peruk och en liksom lite halv tråkig high street dräkt som en tant skulle kunna ha på sig. En punkig tant må hända, men ändå lite alldaglig.
Minns du vad du hade på dig när du träffade henne? Var det något du tänkte på när du skulle dit?
Ja, jag hade på mig så här pärlhalsband, så hade jag sminkat ögonen med så här jättesvart eyeliner flytande och så liksom hade jag någon sorts jag tror jag hade någon sorts Musse Pig attiralj också. Jag försökte väl vara lite sassy när jag skulle träffa Jane. Men jag minns att jag kände att hon inte riktigt gillade det. Att hon tyckte lite så här, men gud, vad är det här? Jag tror inte Jane var superimponerad av min look. You ain't nothing. Just a cold turn. Det jag inspireras av och alltid har inspirerats av Jane County och de andra Warhol-stjärnorna och de andra underground-ikonerna är att göra sitt eget liv till konst. Att livet och hur man lever sitt liv är en del av den konst man skapar. Det vill säga, man kanske inte blir rik. Man kanske inte ens får den ära eller cred man förtjänar. Men det sätt man har levt sitt liv på har varit ett form av konstverk. Man är ett levande konstverk genom att man har vågat spränga ramarna.
Tror du att hon förstår hur mycket hon har gjort?
Jag tror att Jane County var arg och bitter över att David Bowie snodde så mycket från henne och att hon inte fick det hon ville och inte blev den stjärna hon skulle bli. Men jag tror ändå att Jane County fortsätter som hon alltid har gjort. Hon kör på, hon vänder upp och ner på smakhierarkier och vad som är fint och fult än idag. Det är jag helt övertygad om. Jag tror inte att hon sitter och är bitter över det som hade kunnat varit, utan jag tror att hon kör på. Det är liksom the spirit of Jane County. Det är så här, if you don't want to fuck me baby, fuck off.
Jane County föddes som Wayne Rogers i Atlanta, Georgia 1947. Redan som liten gillade Wayne att bära klänning och läppstift och hamnade i trubbel. Och som många andra som ville fly från fördomar flyttade hen till New York i slutet av 60-talet och började hänga med likasinnande på baren Stonewall och på Andy Warhols Factory och framförallt på Max's Kansas City, en nattklubb och samlingsplats för massor av musiker och blivande rockstjärnor. Alla var där. Iggy Pop, Lou Reed, Patti Smith och New York Dolls var stammisar. Jane, som då fortfarande hette Wayne, älskade rockmusik och startade 1974 bandet Wayne County and the Backstreet Boys, inte The Backstreet Boys, och spelade ofta på Max's Kansas City och rockklubben CBGB's. Men det var i London som Jane County mötte den mest uppskattande publiken tack vare punken. Den karvade ut en plats åt mig, som hon säger. 1977 gick flytten dit och bandet Wayne County and the Electric Chairs bildades och framförde den ena efter den andra låten med provocerande titlar och texter, eller Blatantly Offensive, som en EP med låten Toilet Love hette. ...1979 bytte Wayne namn till Jane. I London mötte hon också regissören Derek Jarman, som gav henne en roll i sin film Jubilee, som är späckad med kända punknamn från tiden. Men när punken började ebba ut så flyttade Jane County istället till Berlin, där hon fick en roll i den tyska musikalfilmen Städte verlorenen Seelen, De förlorade själarnas stad, av Rosa von Praunheim. Det är idag en kultförklarad film som har beskrivits som a campy cabaret movie och en queerpunk musikal. Många av rollerna spelas av drag queens och transsexuella, och som sagt av Jane County, som säger sig föredra att vara mitt emellan. Men oavsett var eller i vad som Jane County uppträder, så är det svårt att slita blicken från henne tack vare hennes yviga plastik och mimik. Men så är ett av hennes mest utmärkande draget sinne för humor och komisk timing. Hon har alltid haft en räv bakom örat och en glimt i ögat. En samtida transpionjär i supermodellen Alex Consani, också hon är kvicktänkt med rapp och rolig tunga. Hon började som modell redan som 12-åring och blev därmed den yngsta transgendermodellen genom tiderna. Idag är hon 21 år och förutom att ha promenerat på catwalken för märken som Tom Ford, Chanel, Versace, Alexander McQueen och Victoria's Secret, så har Alex Consani ungefär 5,5 miljoner följare på TikTok. Och förra året blev hon den första transkvinnan att vinna pris som årets modell vid British Fashion Awards.
The 2024 Fashion Award for Model of the Year goes to Alex Consani. I'm the first trans woman to win this award. But I can't accept this award without thanking those that came before me, and specifically the black trans woman that really fought for the space that I'm in today. Dominique Jackson, Connie Fleming, Aaron Rose Phillips, and countless more, you fought for the space that allowed me to flourish today, and I'm eternally grateful for that.
Publiken jublar när supermodellen Alex Consani tackar de transkvinnor som banat väg inom modellyrket. De som gjort att det är möjligt för henne att blomma ut idag. Och det är inte bara på catwalken som Alex Consani blomstrar. På sitt TikTok-konto har hon parallellt med att vara en klassisk skönhet i modekampanjer ägnat sig åt ganska avancerade sketcher. I en TikTok imiterar hon fransk brytning, krummar med ryggen och grimaserar. I ett annat klipp låtsas hon vara fastbunden vid ett träd. Hon skrik sjunger medan förbipasserande ser förbryllad ut. Och i ett tredje klipp drar hon ett skämt om att hon vill att följarna ska hjälpa till att lista ut om det brinner i hennes hotellrum.
Does anyone know what fire alarms sound like in France? Do I need to evacuate? Comment below.
Alex Consani har uppmärksammats och hyllats för sin fysiska humor. Och förra veckan var hon gäst i modepodcasten Fashion Neurosis. Och där berättade hon för programledaren Bella Freud att inspirationen bakom hennes avancerade sketcher kommer från Monty Python.
I definitely feel like I mirror that kind of comedy where it's like, yeah. I'm really giving Monty Python Flying Circus. Mm. And like, that's what comedy is. That's what being funny is. It comes from how you carry yourself. It's not just about what you say, you know?
Yeah.
Den humoristiska supermodellen Alex Consani är idag mycket flitigt anlitad i branschen. Och hennes alldeles egna skapelse, det vill säga det lättsamma och roliga TikTok-kontot, är enligt vissa en viktig väg för modehusen att få kontakt med en yngre målgrupp. Men det är ganska nytt att modeller i modebranschen har stora egna plattformar och själva styr sitt narrativ. Tidigare var det agenturernas uppgift att bygga modellernas persona.
Förr så hittade man ju mer på en personlighet till modeller, som att Iman hittades på savannen etc. Vilket ju absolut inte stämde. När hon egentligen väl, tror jag, var en student och hennes pappa var diplomat i Paris eller liknande.
Mattias Fältmarsch är agent på modellagenturen Nisch i Stockholm. Han berättar att det tidigare, under supermodellen Imans tid, alltså var vanligt att agenturerna skapade modellpersonan.
Man skapat modellnamn som de kallades inom branschen och liksom en story bakom det. Bara för att skapa en image, vilket det gör man inte riktigt, eller det gör man aldrig längre. Nu försöker man liksom sälja en riktig person helt enkelt. Och inte en skapad.
Det är många som har uttalat sig om att det här med humor, att det blir allt viktigare för modeller. Är det någonting som ni har sett också?
Ja, personligt definitivt. Liksom, det finns ett större intresse vem personen bakom ansiktet på något vis är. Ja, men personligheten är liksom en del av själva bokningen. Att man bokar en person som vet att har en viss following och att den personen antagligen kommer posta från backstage eller sen reposta deras jobb som de oftast också får betalt för att göra.
Mattias Fältmarsch har märkt en skillnad, att det idag av kunder oftare efterfrågas att modeller är utåtriktade och roliga. Och Alex Consani är ett bra exempel på den här nya trenden.
Hon har ju en väldigt stark personlighet. Hon är väl också den första som använder den kan använda sina sociala medier till att stärka den på ett sätt som inte riktigt är gjort innan. Just för att hon använder humor till en så hög grad, och det tror jag aldrig gjort innan. Och jag tror också det har lett till hennes popularitet. Hon är väl liksom en dröm för vår era på något vis, där TikTok framförallt är viktigt, och att hon har en stark personlighet, snabbtänkt, liksom kvicktänkt, gör roliga klipps.
Alltså hon måste ha ritat om kartan väldigt mycket för vad en modell kan eller ska eller känner att den borde vara.
Jag tror det, och det kan säkert också öka pressen på folk som kanske inte är helt bekväma med sociala medier. Många modeller vill ju inte ens ha det, och det gör att det är också väldigt mycket svårare för dem att bli bokade till vissa typer av jobb. Och om man inte har en online presence så är det svårare just nu. Eller en jätteutåtgående personlighet, om man är mer reserverad eller vad ska man säga, lugn personlighet, så är det lite svårare just nu.
Har du hört några modeller beklaga sig då över att så här, åh nej, den här nya tiden, jag passar inte in eller jag är för blyg? Eller?
Ja, hela tiden. Det är ju många som känner press på sig att jag måste posta något, borde jag posta något, borde jag ha TikTok, borde jag synas mer på Instagram? Men alltså, vi pressar heller aldrig någon att göra det, för att jag vill att man ska vara bekväm, göra det om man tycker det är kul, för det syns också man. Det syns väldigt tydligt för de som är i branschen när det är en Instagram som är styrd av agenten eller agenturen, eller en TikTok där det liksom förplanerat och att det inte känns
autentiskt.
Precis, och då har det oftast motsatt effekt om man känner att det här är för inövat.
Men så man kan säga att ert jobb här har blivit mer att också guida och peppa och stötta kring hur modeller ska bygga upp sin egen persona på sociala medier.
Vi ger ju absolut råd. Och liksom, vad är det bra att posta, när är det bra att posta?
Och ni ger råd. Ja. Så att det är liksom en del av jobbet?
Ja, absolut.
Kan man säga att det är Alex Consani, tror du, som har varit en stor del av den här utvecklingen eller förändringen?
Jag har ingen data på det, men absolut, jag tror att det absolut är en del av det. För att hon har gjort det så bra, och hon har lyckats bygga sitt varumärke så starkt, vilket har lett till att hon liksom jobbar med väldigt bra kunder, också stora pengakunder. Också att det har lett till en annan form av medier, som att intervjua folk på röda mattan och liksom sånt som vi sett för de flesta modeller sen. Ja, men 90-talet, supermodellerna och det. Eller inte till den här graden, och jag tror att det säkert det har eskalerat utvecklingen.
Idag säger sig Jane County har lugnat ner sig lite, även om hon ganska nyligen släppte en ny låt tillsammans med transpersonen Am Taylor med titeln I Don't Fit In Anywhere, med en vidhängande video som innehåller folk som dricker sprit, röker på och ägnar sig åt oralsex i en kyrka. Men numera är hon tillbaka i hemstaden Atlanta där hon bor tillsammans med ett gäng katter. Och en stor del av tiden ägnar hon sig åt att måla tavlor. Nyligen visades Jane Counties konst i en utställning på The Emory Visual Arts Gallery. Ett konstgalleri som hör till ansedda Emory University i Atlanta. 18 färgsprakande målningar ställdes ut och den första tavla som mötte besökarna var en av Jane Counties många målningar av trojanska hästar.
The Trojan horse paintings, they're funny. They're kind of, do you know My Little Pony?
Yeah, of course.
Oh, the cartoons, they're not, her Trojan horses, they're not sleek like a Greek sculpture. They're a little goofier, they're boxier, they're cartoonish. They're a little more like My Little Pony meets a Doomsday Project.
Curatorn Daniel Fuller beskriver Jane Countys målningar av trojanska hästar som ett möte mellan My Little Pony och domedagen. Hästarna är färgglada och naivistiska och har tuppkamsliknande manar där de svävar omkring i psykedeliska landskap fulla av fjärilar, svampar, hus och mystiska figurer.
It was funny because the exhibition itself, it was almost like this Trojan horse, right? Where it was like she came into this beautiful campus via the paintings.
Daniel Fuller liknar utställningen som han kuraterade på The Visual Arts Gallery Atlanta vid just en trojansk häst. Den gränsöverskridande och subversiva punkrockaren som med hjälp av sina målningar tar sig in på det ansedda universitetets konstgalleri.
If you Google image Jane, right? Like you're gonna see some crazy stuff. You're gonna see her on stage. You're gonna see her with Warhol. You're gonna see her in the Warhol films. You're gonna see her like screaming. You're gonna see her in ripped clothes and like performing, being who she is on stage. But then cut to several decades later, she's having an exhibition inside a clean gallery space in a really beautiful university campus.
Det här var inte första gången som Daniel Fuller ställde ut Jane Countys konst. För några år sedan visade han hennes verk på ett annat, lite punkigare galleri. Då hade Jane County skapat vad Daniel beskriver som utsmyckade figurer någonstans mellan utomjordingar och egyptiska faraoner. Utställningen på Emory University var i jämförelse mer nedtonad.
And with this show, it was sort of the same music. It was still punk. It was still loud, but it was the volume was turned down so that you could hear the weird little details.
Daniel Fuller beskriver verken på den senaste utställningen som punkiga, men med volymen nedskruvad, vilket gjorde att de konstiga små detaljerna i målningarna framträdde allt tydligare.
But then once you got close, you realized that they were all a little crooked and everything wasn't as it first seemed. She just created this universe with all these little symbols, the crooked little houses, the cosmic mushrooms, the smoke that would come from the chimneys. They all look so ideal. And then you get in close and see the details and realize like, hey, wait a minute, there's something off here.
Svamparna, figurerna, de små husen med rök ur skorstenarna. På håll såg det nästan idylliskt ut. Men ju närmare målningarna man kom, desto tydligare blev det att det var något som skevade.
You might even think like, oh, that, you know, that looks like a neighborhood I would want to live in, right? But in reality, they were like these these like hallucinogenic queer punk suburban houses.
Utställningen som fick namnet Jane Countys Electric Dreams öppnade i februari. Och på vernissagen sa en kollega exalterat till Daniel att alla som betydde något i Atlanta mellan 1978 och 1994 nu befann sig i samma rum. Drag queens, musiker, filmskapare, konstnärer, alla var där.
And to me it was this really cool sort of melding of worlds, right? Of like all these super interesting folks from a few decades ago meeting with young artists that go to our university. It was very cool.
På vernissagen minglade alla de här människorna med Daniel Fullers unga konststudenter. För många av dem var Jane County en ny och fascinerande bekantskap.
At the opening night, a group of students came up to me nervous And they were like, hey, are we allowed to talk to her? I said, yeah, of course you are. And they're like, well, we didn't know because she's famous. We all Wikipedia'd her before the opening and we can't believe who she is and what she's done.
Under kvällen kom några av Daniels studenter fram till honom och berättade att de hade läst på om Jane County och hennes karriär. De kunde knappt ta in allt hon gjort i sitt liv och var nu osäkra på om de skulle våga prata med henne.
And to me it was this really cool thing of like these kids that are 19, 20 years old, like learning about her through this exhibition and thinking of her having the same sort of admiration that I have.
And did they talk to her in the end?
They did, and they talked to her for quite a while. She was very generous.
Daniel kan förstå studenternas reaktion, för han är själv förbluffad över allt som Jane County varit med om i sitt liv. Det är som att hon levt flera stycken.
It's like it's so few people get to live one of those scenarios, let alone time and time again. She's just led this really fascinating life, and I think it's led to this sort of like, I need a little me time to just be out here and make these paintings.
Daniel Fullers intryck är att Jane County idag lever ett ganska stillsamt liv i en lugn förort ungefär en halvtimme utanför Atlantas centrum. Hennes hus är fullt av katter och konst och tvn står alltid på med historieprogram om antikens olösta mysterier. Allt hon varit med om i sitt liv, allt hon upplevt, det hamnar idag i hennes konst, tror Daniel Fuller.
And I think all that life experience has just gone into these things that are so weird. They're so weird and cool and fun and inviting and bright and scary all at the same time.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi smör programmet är producent Erik Schelin, reporter Samanda Ekman och Petrina Hinas. Tekniker är Christer Orteg och Gustav Sondén och programleder jag Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tack för oss, vi är tillbaka nästa vecka och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.
Klockan är 3, nyheter.
Det blir nyheter från Ekot. Ett 30-tal mobiltelefonmaster längs E22-an har blivit utsatta för sabotage. Rapporter om sabotagen började komma in för ungefär en månad sedan, säger Roger Gustafsson vid Post- och telestyrelsen.
Man har haft sönder teknisk utrustning och det är allvarligt med den här typen av incidenter. Men vi får se på polisens utredning hur stora problem det här har varit.
Ja, polisen utreder nu angreppen mot 30-talet telemaster, av vilka nästan samtliga står längs E22-an mellan Kalmar och Norrköping. SVT har granskat sabotagen och beskriver att angriparna inte stulit något, men klipper sönder kablar och förstör säkringar vid masterna. Statliga Teracom, som äger kommunikationsmaster över hela landet, ser enligt SVT hur incidenter som de här har ökat kraftigt i antal under det senaste året. Kriminalkommissarie Håkan Wessung är chef för grova brott vid polisen i Kalmar och leder en grupp utredare som arbetar med fallen i Småland och Östergötland. Han säger att det ännu är för tidigt att spekulera om motiven bakom händelserna och är även i övrigt förtegen om utredningen i stort.
Det handlar om mobiltelefonmaster, det är vad jag kan säga i nuläget.
Den här kopplingen till E22, vad kan du säga om den?
Det har jag inga kommentarer om. För detaljer från förundersökningen brukar vi vara försiktiga med innan vi har hela bilden.
Kriminalkommissarien Håkan Wessung, reportrar Anders Wennersten och vid P4 Kalmar Erika Norberg. En 22-årig svensk har åtalats i Danmark mot sitt nekande för att vid 5 tillfällen har rekryterat unga svenskar att begå mord, rapporterar danska medier. Mannen åtalas bland annat för att ha rekryterat de svenska tonåringar som tidigare i år dömdes till fängelse för ett mordförsök riktat mot ett MC-gäng utanför Köpenhamn. 4 av de planerade morden genomfördes inte eftersom polisen hann ingripa. I Norge har en tidigare överläkare dömts till 21 års fängelse för en lång rad våldtäkter mot patienter, rapporterar NRK. Läkaren dömdes för sammanlagt 70 våldtäkter. Polisen har beslagtagit över 6 000 timmar med videoinspelningar på kvinnliga patienter som blivit filmade av läkaren. I kväll och i natt får större delen av landet molnigt med en del skurar över Svealand och södra Norrland mer intensivt regn. Imorgon Götaland först lokala skurar men sen uppehåll utom i Skåne där det blir regnigare. Svealand molnigt och regn i norr, södra Norrland mulet och tidvis regn, norra Norrland mulet och regn som rör sig norrut.
P1, Sveriges Radio.
Sälar som knorrar. Och fiskläten. Veckans naturmorgon handlar om hur det låter under vattenytan. Och om problematiskt buller från oss människor.
Vi har haft mätningar vid Norra Midsjöbanken som ligger söder om Gotland. Och där har vi inte en enda tyst minut.
Naturmorgon på lördag 17:50.
Det är P1 ni lyssnar till. Det är fredag och det är den 6 juni. Det är alltså Sveriges nationaldag. Men det förändrar inte att vi nu direkt sänder från Studio 13 här i Radiohuset i Stockholm, Spanarna. Varsågoda, här är Spanarna i P1 med Kattis Ahlström och Spanarpanelen förstås.
Ja, varmt välkomna till oss där vi idag ska hissa flaggan och rulla ut röda mattan mot framtiden tillsammans med dagens illustra trio bestående av Dilan Apak,
ja.
Hadar, skådespelare och komiker.
Ja, det får man väl ändå säga.
Och jurist.
Ja, icke-operativ måste jag alltid
men
tillägga.
Men ändå.
Ja, ändå.
Snyggt på CV:t.
Lever upp rättssalen.
Ja. Vi har också Björn Edgren.
Jajamän.
Roligt att se dig igen.
Tack, detsamma.
Och här har vi en manusförfattare och vi har också en läkare.
Ja, men det stämmer. Ja. Icke-opererande kan man säga.
Ja, fast ändå alltid.
Ja, men om det skulle bli en kris, ett akut läge. Då är jag redo med kniven, Göran.
Och sen väcker jag åtal.
Ja, det var jag som är odugligt. Nej, du kan recensera det hela sen.
Göran Everdahl har man alltid nytta av. Journalist, podcastare och, vad är du med? Veterinär kanske?
Nej, jag vet inte. Alltså, recensent kan man ju faktiskt säga.
Ja, det kan man ju faktiskt.
Historiker är ju inte en skyddad titel.
Nej,
jag kan låtsas så. Jag kan vara en fuskhistoriker.
Det kan du säga, eller terapeut.
Men du, jurist är inte heller skyddad titel, så det kan jag också vara.
Nej, precis. Nej, just det. Tänkte inte på det. Jag är advokat som är det.
Hörrni, idag är det nationaldagen och nu när vi har en historiker här så tänkte jag att du kunde få redovisa vad det är vi firar idag, Göran.
Ja, det är flera saker. Det är dels att Gustav Vasa blev kung och dels den nya riksdagen 1809.
Vad duktig du är.
Applåder.
Ja,
jag är ju trots allt historiker. Ja. Helt fantastiskt.
Vad ni kanske inte visste, då, i skuggan här så står det att det är fruktens dag. Det är också sillen och potatisens dag.
Va?
Är det så att vi ska äta sill och potatis också på nationaldagen i frågan?
Också frukt.
Frukt.
Det kändes osvenskt.
Ja, ja, vilken slags? Alltså det är väl mer, kommer väl mer till hösten?
Jo, men det är vi kan ju inte säga emot, utan nu är det fruktens dag.
Ja. Okay, vad är det som kommer med på hösten? Ja, frukt menar du kommer med på hösten? Ja, skördetid, tänker jag.
Det är sant. Men i alla fall är det fruktens dag. Det kanske att man ska ersätta det mot från godis och annat. Jag vet inte.
Just det.
Men hörni, så här är det ju, tänkte prata mer om, för jag läste en grej i tidningen Café, finns ju faktiskt fortfarande.
Ja.
Om att, jo men ni gör ju det.
Chockad.
Nej, men den har funnits så länge.
Ja.
Det ser ut som fallen från skyen. Den finns fortfarande.
Hur är det möjligt?
Nej då, inte alls. De har roliga artiklar om bland annat om att researrangören Sunweb har gjort en undersökning och frågat massa svenskar vad som är typiskt svenska vanor, vilka svenska vanor folk tar med sig utomlands. Vi kunde prata om det nu när det är nationaldagen, det är typiskt svenska. Ja. Vad tror ni att det kan vara på topp, den svenska vanan?
Bryggkaffe.
Hej. Tänker jag vanor.
Att stå i kö.
Bravo!
Ja.
Det var nämligen såklart. På första plats, 56. På andra plats.
Uppslitande familjegräl.
Den är inte med, men den finns säkert. Klagar på andra svenskar var på andra plats.
Aha.
Jag tycker att de kommer ut tidigt och tar platser. Ja, och ni vet,
det är
lägger handduken och paxar.
Det är roligt.
Men är det typiskt svenskt att lägga handduken eller att bara störa sig på det? Tror ni? Jag tror både precis, och.
Det måste ju vara
jag tror att det är liksom, ja, två enheter där i en dödsdans.
Ja. Perfekt.
Ja, också vara uppe tidigt. Just för att fånga så mycket sol som möjligt. Ja.
Nej, så nämligen att handduken ska fånga så mycket sol. Ja,
precis. Och du har rätt där faktiskt, därför att på tredje plats kommer bränna sig redan första dagen.
Ja.
Det gör 39%. Sen är en annan som jag tycker är jätterolig på 28%, det är att man håller koll på vädret hemma.
Det känns verkligen jättesvenskt.
Det är för man gottar sig riktigt. Kolla, nu har de 12 grader och regn. Typ.
Ja. Det är de väl lugnt.
Eller är förbannad. Kolla, nu har de 25 grader och
det
regnar
hemma.
Då tycker man att det var helt meningslöst att resa iväg.
Visst.
För det betyder så mycket. Sen har vi förstås klaga på svenska kronan.
Men det känns lite nytt, eller?
Ja, fast inte i år. Alltså, kronan går ju som tåget plötsligt.
Ja, i och för sig, ja.
Men det släpper vi kanske efter som en gammal vana. Och sen så är det faktiskt just att man klagar på det varma vädret.
Men det känner jag igen mig i faktiskt.
Sen kommer kaffet. Ditt kaffe, Göran.
Ja, men kaffet var där och bubblade i alla fall.
Ja, och så är det någon som rafsar runt efter svenska produkter i hyllorna.
Mm.
Det var nog mer förr också, för det är inte lika många som gör längre. Bara 5%.
Ja, vad skulle det vara som man vill gärna köpa?
Det är gott.
Nej, men,
och andra smör- och rapsblandningar.
Okay.
Men jag skrev en artikel en gång om den första svenska charterresan. Nu kommer jag inte ihåg bolaget, men det var på 50-talet till Mallorca. Och det var mellanlandning. Alltså det tog nästan ett dygn att ta sig till Mallorca från Stockholm. Och då var det arrangerat så att på varje sittplats i planet så fanns det ett kilo frystorkat svenskt kaffe.
Oh,
så att man inte skulle vara utan när man väl nådde sin destination. Ett kilo.
Det är ett helt otroligt kollektivt beroende vi har av kaffe.
Ja,
alltså.
Uppenbarligen. Det är en drog.
Ja, det är en drog som vi älskar.
Som vi tycker så mycket om.
Ja. Som ruinerar oss dessutom,
dessutom just nu. Ja. Så dyrt som det är. Men du, Göran, känner du dig sugen på att ge dig ut i leken?
Ja, absolut.
Varsågod.
Och jag är faktiskt lite högtidsanpassad. Det var inte tänkt så, men så blev det. Det är dags att prata om kraschen. Och nej, jag pratar inte om den ekonomiska kraschen som alla förväntar sig efter det internationella handelskriget som kanske inte blir avblåst och sen bryter ut igen typ en gång i veckan.
Mm.
Så där är lite, den kraschen är lite osäker än så länge, även om alla verkar tro att den kommer. Och jag pratar inte om Donald Trumps och Elon Musks kraschade bästisförhållande. Även om jag faktiskt ärligt talat kanske borde det.
Helt otroligt.
Någon måste gå